Vi hyllar Jesus, konungarnas konung. Inför honom vi böjer knä. Han är den högste, han är den skönaste. Väldig Gud i evighet. Hans namn är under, hans namn är råd. Evig fader och frids förste. Han är den högste, han är den skönaste. Väldig Gud i evighet. Vi hyllar Jesus, konungarnas konung. Inför honom vi böjer knä. Han är den högste, han är den skönaste. Väldig Gud i evighet. Hans namn är under, hans namn är råd. Evig fader och frids förste. Han är den högste, han är den skönaste. Väldig Gud i
Det här var en intressant dag, för Jenny har ju varit jobba. Och då litar man ju på att hon förbereder sig där, om man ska göra någonting ikväll. Och jag har gjort detsamma, och ingen av oss har pratat med varann. Alltså jag är ganska hård i det där. Man ska inte komma överens förväg vad och hur man ska förmedla, utan man måste lära sig att lita på anden. Och han kommer att samordna det som ska vara, och det gör han ju. Så då dåligade jag det här för jag sa, den här anteckningsblocket, för jag sa att ja, du ska inte få något tips av mig vad Gud gav mig. Men vad gav han mig? Lukas 2, 8 och 20 till att börja med. Väldigt samordnat, må man säga. Det är precis detsamma. Jenny fick också någonting i samma tema här i början. Så man kan se att det är en samordning när vi inte pratar ihop oss. Nu kan det bli lite spretigt någon gång ibland. Men om vi var det en fråga, Gud, och Gud är oss någonting, då kommer det gå efter samma linje helt enkelt. Jag ska dock belysa en liten annan effekt av det där. Det här som Johnny läste, det är ju vad vi kallar julevangeliet. Och det här julevangeliet, det har ju förutspåtts tusentals år innan av profeterna. Det ska komma en messias. Det ska komma en frälsare. Det ska komma en konung. Och här börjar det hända. För 2000 år sedan nu då. Så, och tänk att de där profetierna, de läser vi fortfarande. Det är nästan 3000 år sedan de liksom kom. Och vi läser dem fortfarande. Och vi kan se att det stämde. Det kom en messias. När Johnny då läste kring Lukas, då skulle jag vilja påstå här att de fick sitt bud ifrån Herren. Alltså det kommer en ängel ifrån himlen ner och tala om för dem. Och det här är en mäktig ängel, för han omges av Guds härlighet. Och de är herdarna då, som är i sina vardagssysslor. Tänk att det inte är vinter när det här sker. Kom ihåg det. Alltså vi firar jul på lite fel. Det finns lite olika teorier om när Jesus verkligen föddes. Men ja, någon gång på hösten, kan man säga, september typ. Sen var det väl romersk-katolska kyrkan en gång som flyttade hela julhelgen och la den på just den 24 december. Vilket kan vara en smart grej. Men jag undrar om det var Gud som ledde den. Men i alla fall, det råkar vara så att just 24 december, det är nära vintersolståndet också det. Och då hade jag alla de hedna kulterna, sina högtidsritualer. Så då la man dit Jesu födelse istället. Så det är därför det har blivit den här årstiden då. Men vi firar ju ändå inte Jesu födelsedag, skulle jag vilja påstå. Många av oss gör det. Men gå ut och titta i butikerna. Vart står det om Jesus någonstans? Ingenstans. Och sen när man går in i stan så känner man av stressen, pressen. Och man ser på många människor att de blir ganska trött. För det är så mycket som ska göras och förberedas av tradition. Man vill göra alla glada och nöjd den här tiden. Det förstår jag ju. Men det kostar ganska mycket för många. Alltså i kraft och energi. Men ni som känner att ni inte orkar med julen, liksom, har bara frid. Det är liksom inte julen ni ska fira. Det är Jesu födelsedag. Håll er till det så blir det fridfullt och stilla. Inte julen. Det är någon som har kidnappat julen. Jag satt och tittade på ett sånt där barnprogram en gång. Jag vet inte vad det var för barnprogram. Men det var någon filur som kidnappade julen. Jaha. Ja, det är kul med kul de där barnprogrammen. De passar min intelligensnivå ganska bra många gånger. Men i varje fall, här var vi alltså inne i den här skeendet när Jesus var född. Maria hade lindat honom och lagt han i en krubba. Ängeln kom ut till, på heden. Visade sig med stor makt så att de var alldeles förskräckta. Det här var ju ganska stort antal herdar. Och då säger ängeln, var inte förskräckt. Bli inte rädd. Gud gör nästan alltid så när han uppenbarar sig. För det är så normalt för oss att bli rädd. För Gud är ganska stor. Och när han visar sin del, alltså då bävar vi. Det är alltså, det är efteråt man kan jubla. Men i stunden, då blir man minst sagt fundersam. Alltså man blir, i första läget blir man rädd. Vad är detta för någonting? Men ängeln lögnade dem direkt. Och berättade exakt hur de skulle göra. Ni ska gå till Davids stad. Vilket är Betlehem. Ni ska leta. Det här är tecknet, säger ängeln till de här. Ni får ett tecken vad ni ska leta efter. Och tecknet står i vers 12, ja. Och detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Då fick de tecknet. De fick reda på platsen och vad de skulle söka. Mycket klart och tydligt ifrån Guds sida. Inget tvivel där. Och plötsligt när det var förmedlat, då kommer upp en hel kör som står där och hyllar konungen. En hel kör. Så här begriper herdarna att det är något alldeles särskilt som har skett. Det tror jag det, för att man har gått och väntat i tusentals år på den frälsare Messias. Och nu är han äntligen här. De här visste mycket väl om. För direkt efteråt, när änglarna hade farit upp till himlen, då sa herdarna till varandra. Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta. De hade en stor tro på en Gud. Det är Herren som har låtit oss få veta detta. De funderar inte mer än så. Herren hade låtit dem få veta. Och då gick de dit. Och de hittade naturligtvis precis som det var. Maria och barnet som låg i krubban där. Då. Jesus barnet. Sen berättade de för Maria om vad de hade upplevt ute på landsbygden. Och tala om här för morsan. Hörru du, vi kom inte hit av någon tillfällighet, vet du. Det var en stor ängel med en väldig härlighet och en stor himlakör som stod och lovsjöng det här barnet. Alltså kul för morsan att höra. Men hur reagerar hon? Ja, hon var ju något förberedd så hon tog till sig och begrundade det här i sitt hjärta. Hon pratade inte så mycket mer om det, hon tog till sig så. Det var någonting stort med Jesus. Det där var julevangeliet. Sen kan vi läsa lite i Matteus om en parallell händelse. Alltså när Jesus föddes så bestyrktes vem det var på många olika sätt. Här var det Guds ledning till vanligt enkelt folk, till herdarna ute på ängarna. Och de gick och berättade för morsan och de berättade för andra och folk förstod ganska snabbt frälsaren, Messias, är här nu, medan vi lever. Alltså det är väl ingen som har gått och trott det ens. Ska det någonsin ske medan vi lever? Vi går ju också i väntans tider idag. Kanske vi är den där generationen som kommer att säga, nej men nu är Herren på Oljeberget, medan vi lever. Alltså det kommer en dag när den generationen får anledning att säga så. De här fick anledning att säga, nu är Messias här. Vi har väntat i tusentals år. Profeterna har pratat om han. Lagen och allting har vittnat om han. Och allting ska förberedas för han så. Och nu är han här. Nu är förändringens tid inne. Ja, det var sannoliken en förändringens tid. För som du läste i evangeliet, anledningen till att de for till Betlehem här nu då, var att de skulle skattskrivas. Och det här är ju också en utveckling som har skett i mänsklighetens historia, som egentligen började när man byggde Babels torn. För då ville man samla allt folket i räknade hopar, så att säga. Man ville veta vart man har alla resurser någonstans och ha lite kontroll. Möjligen kan det vara bra när man behöver krig och man behöver många som slåss med svärd på den tiden. Men det här har ju utvecklats hela tiden. För just det här att bygga Babels torn, det var inte Guds tanke. Det var ju en olydnadshandling. För Gud hade innan sagt, gå och sprid ut er över jorden. Ja, men Babels torn, det var ju liksom att samla ihop folket inne i platsen. Och bygga ett jättestort torn. Så att alla kan se att vi är ett folk. Det är lite makt i det då. Människomakt. Och Herodes, och under den tiden skulle man alltså skattskrivas. Ja, alla måste bege sig till sin hemstad. Det är klart att de ville ha in pengar. Romarna ville ju ha pengarna. Men det var liksom Herodes och de här andra som fick förvalta den idén. Och då skulle de skattskrivas och beskattas på olika sätt. Och samtidigt får man reda på vilka, hur många är de? Får de ju reda på då. Vart är de hemma? Så de som ville ha makt över folket fick väldigt mycket uppgifter på det viset. Sen har den utvecklingen också fortsatt till det vi har idag. Idag är det inte ens fråga om någon namn. Man frågar inte längre vad min pappa hette, vad min härkomst är. Utan man frågar efter ett nummer. Ja, så utvecklingen fortsätter. Vi är ett nummer. Och nu då man ska vara i bankvärlden och kunna identifieras överallt, så behöver man också ha en internetidentitet. Jag har undvikit det i det längsta, men jag skaffade en för några veckor sedan. Bara för att kunna deklarera, alltså vilja beskattningen, så man har som ingen val. Så det var jag är nu. En serie på en 12, 14, 16 siffror. Och jag väger betydligt mer än så, kan jag säga. Men det är i varje fall en kontroll. Och de här olika systemen som byggs upp idag, det har ju gigantiska dataserverar som verkligen håller ordning på vart allt alla människor är. Alltså, det var inte så att Herodes uppfann det. Nej, men han organiserade in de första stegen. Tanken fanns redan innan, sen Babels tid. Och den tanken var från början en olydnadshandling. Ett trots emot Gud. Så här säger Gud, ja men då gör jag så här. Och när man gör så blir det aldrig bra. Mitt i den här tiden när det skulle liksom organiseras den här kontrollen över folk ännu mer, där föds Jesus. Och där är några andra personer som är vittnesbördet kring det. Och då tittar vi i Matteus 2. Jag läser inte upp Lukas 2:8-20, för det gjorde Jonne så jättebra. Men jag har skrivit det här så ni inte tror att jag svamlar. Men jag läser det här. Det handlar om de vise männen. Jag ska ta de här vise männen lite först. De vise männens namn är okända. Men i västvärlden kallas de för Kasper eller Kaspar. Melker eller Melchior. Och Baltasar. Baltasar har vi en barnserie som. En sån är kunnig gubbe som kunde vara som helst. Jag undrar om det finns någon anknytning till det namnet. De kallas för de vise män, men i grundöversättningarna så kallas de mager, eller alltså mage, alltså magiker. Och att de såg att det hade gått upp en ny stjärna över Jerusalem. Ja, det står ju i Bibeln, så vi håller oss till det som står i Bibeln. De hade sett att det gick upp en ny stjärna, och att det betydde att juda folket hade fått en ny kung. Det kunde de tyda i stjärnorna. Det är inte samma sak som att Gud säger åt dem. Och ni ser skillnaden på när änglarna kom uppenbara till folk som inte... De höll ju på med sin vardagssyssla bara. Och så var det någon lovsångsgudstjänst där mitt ute på hedarna. Som Gud hade arrangerat. Så de här personerna, de visa männen, de höll ju på med astrologi som i och för sig fungerar. Jag måste ju säga att det fungerar. Det finns mycket av de här gamla kunskaperna som fungerar. Men frågan är om vi ska hålla på med det. För astrologi och horoskop. Ja, men alltså, vill du bli bunden i kontrolltänkande så att du så småningom börjar gå och fråga spåkvinnor och spåmän? Börja där då, för det kommer dit så småningom. Det är spännande och intressant att gå till en spåkvinna. Och ibland har hon rätt. Men det blir bara bunden. Det blir bara fel. Och kasta ut horoskopen om du läser dem. För de ser så oskyldiga ut. Ja, det är de inte. De leder vidare. Ställ frågan själv inför Gud. Varför vill jag läsa det? Vad är det i mig som gör att jag vill läsa det här? Varför kan jag inte göra som herdarna ute på ängarna? Gå där i sin vardagssyssla bara. Och helt plötsligt så uppenbaras himlen för dem. De har inte gjort någonting för dem. De har inte sökt, de har inte vetat något. Men Gud vet ju. Han vet ju. Så de här tre vise männen som de kallas. Ja, de var ju absolut var de astrologer. Eller kallar de då astronomer kan de också vara. Ja. Teckentydare, de tydde ju himlens tecken och sånt där. I och för sig så gör ju Bibeln så ibland. Det kan inte komma från det. Men det finns en sak som många av oss ibland har missuppfattat. För att de var inte ledd på samma sätt som herdarna. Herren visar mig, jag också tillhör en av dem som missuppfattade det här. Det här är en missuppfattning som har gått ut. De leddes inte av Gud till det här. De frågade stjärnorna. De frågade en gammal kunskap som en gång Gud i gamla testamentets tid har sagt ifrån. Det här ska ni inte göra. Men Gud har inte sagt att det inte fungerar. Men han har sagt att vi människor, vi ska inte hålla på med henne. Vi ska fråga Herren vad Gud. Vi ska inte fråga tecknen i det han har skapat. Det kan Gud uppenbara oss för om man vill det. Nåväl. De har alltså fått se i stjärnorna. Jag ska läsa istället så får ni se själva. Matteus 2:1-12. När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid. Då kom visa män från östern till Jerusalem och frågade. Var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes hörde det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade ut dem var Messias skulle födas. De svarade i Betlehem i Judeen. Ty så är skrivet genom profeten, du Betlehem i Judaland, inte är du minst bland judaförstar. Ty från dig ska utgå en förste som ska vara en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de här männen. Märk väl, då gjorde han det. Men vad hände innan? Jo, de hade sett i stjärnorna att en ny kung skulle födas i Jesus. Det var inte så att en stjärna ledde dem till dit. Nej, de hade sett det. Och ska man söka en kung i Judaland så går man ju till Judaland. Men så behövde de inte veta. Men det var inte samma exakta ledning som herdarna hade fått. De hade fått en direkt stad att gå till. De hade fått veta exakt hur det skulle se ut för att hitta han. Det hade inte de tre visa männen fått. Sen går de då ut i stan. Och de ställer frågor i stan. Vart är judarnas nya kung? Och då, vad blir det för resultat här? Förskräckelse. Men det var ingen ängel som uppenbara som tog bort den där fruktan. Utan det har varit en sån här förskräckelse så att, som växte. Då kom en ny idé. Då kom en ny konung. Och vi har ingen aning om det. Vi som är regering. Vi som är kung redan. Vi har ingen aning om det här. Folket går och funderar. Det blir ryktespridning. Och så småningom kommer det till Herodes kännedom. Då kallar han in sina visa personer. Då ska det frågas med fariseerna, de som kan skrifterna så här. Vart ska Messias födas? Då frågar han dem så. Strax efter så har han fått reda på att han ska födas i Betlehem, i Davids stad. Då kallar han till sig de vise männen. Så de vise männen här, de sökte nog ganska ärligt efter de hade sett stjärnorna. Herodes fick reda på det. Och det är klart, kallar Herodes upp folk till sig, då säger man inte nej, för då kan man ju bli avrättad. Så det är klart att de gick dit. Herodes trodde väl att han skulle ha nytta av dem på något sätt. För vad var Herodes ute efter? Han ljuger ju, Herodes, när han säger så här att... Jag fortsätter här från vers 7 då. Matteus evangeliet 2 och vers 7. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och frågade ut dem när stjärnan hade visat sig. Sen skickade han dem till Betlehem och sa: gå och sök noga efter barnet. Men när ni har funnit det, underrätta mig, så att även jag kan komma och tillbe det. Ja, det där är en lögn. Det är ett sätt att få de här vise männen att gå hans ärenden. Han förstod, de här tre gubbarna som kommer här, de vet någonting som inte jag vet. De har kunskaper som inte jag kan hantera. Jag vill ha nytta av det. Då måste han ju motivera dem. Jag vill också tillbe det här barnet, säger han. Det är ju lögn. Han vet inte vad han vill ut efter det. Han vill ha koll på läget så han får sitta kvar vid makten. Han vet att romarna kommer att bli fruktansvärt upprörda om det dyker upp en ny kung som ingen känner till. Hur beter de sig då? Romarna, de vill ju ha makten över alla människor och alla kungar. De vill ha makten över fariseerna och över judarna. Här kommer en helt ny kung som Jesus har låtit föda. Det finns ingen kontroll över det här, eller som Gud har låtit föda. Ja, treenigheten då får vi säga. Men i varje fall... Så vem kan kontrollera det? Det sker ju när Guds tid är inne. Och sånt känner inte vi människor till. Så då blir panik här i politikerkåren. Va? En ny kung? Va? Ska de här profetierna nu stämma helt plötsligt som vi liksom har gått och nonchalera hela tiden? Eller tänk om de inte är sant, men folket kommer ju att tro det. För de är så betryggt folk här så de bara liksom tar emot vilken som helst som kallar sig för Messias. Det är klart att de blir helt... panikslagen, mattes folk. Här kommer de att tappa greppet. Och speciellt Herodes. Han var väl den grymmaste av dem alla. Men han utnyttjade alltså de här vise männen. Och då fortsätter vi. Han frågade dem alltså om när stjärnan hade visat sig. Sen skickade han dem till Betlehem och sa: gå och sök noga efter barnet. Och när han funnit det, underrätta mig så att även jag kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och begav sig iväg. Och se, stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem tills den stannade över den plats där barnet var. Alltså, tidigare har de sett en stjärna gå upp. De hade följt den. Men efter den här händelsen så gick stjärnan framför dem. Det var här den rörelsen startade. Hur de nu, det kan vi spekulera mycket i vad det var. Men här gick det alltså före dem. Tidigare har stjärnan liksom stått då över judaland på något vis. Och de har sett den och kommit ny. Och de har gått hit. Nu följer de den när de går dit. Så efter här sker en dramatisk förändring i utvecklingen. Här börjar de att följa stjärnan. Och märk väl, alltså jag ska försöka få er att förstå den här tanken. De var inte sända av Gud. Det finns ingenting som säger det. De hade inte sökt på det sätt som kristna gör. De hade fått reda på det ändå. Och tack vare att de fick reda på sån här känslig information så gick de till fel källa och talade om vad de visste. De talade om att det här ska bli judarnas nya koning till en maktgarden individ. Det gör man väl inte. Man ger väl inte de individerna allt för mycket information. Det hade, tror jag, inte Gud hade tänkt. Men när det här väl sker så har ju Gud all makt. Han låter, han drar också nytta av det. Och här känner nog också Gud till de tre vise männen, att de var nog väldigt ärligt i sina sökande. För de visste om att det var en konung. Och man ser vad det är för offergåvor de kommer med, så kan man säga att de visste om att det här var någonting mer än en vanlig jordisk konung. Så de sökte på något vis ändå himlens Gud inne. Och det tror jag Gud insåg. För de kom ju alltså med rökelse, myrra och guld. Kommer man med de gåvorna, då vet man vem man ska tillbe. För rökelse, det står alltid, eller alltid, men i det här sammanhanget så står det som en symbol för det gudomliga. Myrra står som en symbol för den smorde. Man använder nämligen myrra i oljan när man smorde, eller i begravningen, när man tillreder begravningen med de oljorna. Så båda grejerna stämde in på Jesus. Och så guld, det betyder kunglighet. De tre symbolerna finns här. Den här rökelsen och myrran kommer från ett träd som heter komifera. Rökelsen är helt enkelt barken från det trädet. Och myrran är saven från det trädet. Det samma träd. Men väldigt dyra saker, för det är inte så väldigt vanligt trädet. Det är väldigt dyrt, det är högvaluta, det är mer värt än guld. Det här. Och de ska ge Jesus de här gåvorna. Och de här gåvorna ger man bara till en utsedd jättekung. Inte annars. Så det var vad de gjorde. Och tänk er hur de då fick uppleva när de kommer till ett vanligt enkelt stall. Jag menar, de här gubbarna var säkert vana att leva i lyx och överflöd. Ett vanligt enkelt stall. Och vad är det för säng? Ja, det är en krubba. Vet du vad en krubba är? Det är hästarnas och kossornas matkärl. Det är en krubba. Där ligger Jesus. Han har ingen snygg och trevlig madrass, utan det är vanligt enkelt halm. Så vad ska de här gubbarna tänka som är van med snyggare miljöer? Ska de, blir de inte fundersamma? Vad är det här för någonting? Vad har vi gjort? Men de fick ju följa kärnan, så de behövde inte tveka så mycket. För det står från, ja, vi tar från vers 9 då. Matteus evangeliet 2 och vers 9. De lyssnade till kungen och begav sig iväg. Och ser stjärnan som de hade sett gå upp och gick nu före den, tills den stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan uppfylldes de med mycket stor glädje, och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbade. Och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet. Guld, rökelse och myrra. Det stannar vi lämnar 12 versen så länge. Stjärnan har börjat lett dem till rätt plats. Då uppfylls de av stor glädje. Här har den stannat. Då förstår ju de här gubbarna, oberoende av vilket motiv de har haft, så förstår de, vi har funnit det. Och det är de väldigt uppfylld. Och är det så att de hade gått och tänkt sig att de skulle ge lite gåvor till en vanligt kungabarn, kanske Herodes hade fått någon son. De visste väl inte vad det var, vem de sökte. Så gjorde man ju så här ändå. För ni vet, vad brukar jag säga om en rik, mäktig man eller kvinna fyller år. Ja, men då får de liksom sätta gränsen vid 500 personer. Man orkar inte ta emot hur många som helst. När gamla tant Agda, som har varit så snäll i hela sitt liv, fyller år. Ja, då måste man tala om det för folk för att det eventuellt ska komma någon. Och så måste hon stå och baka hela dagen så att hon inte orkar någonting mer. Det är en väldig skillnad på oss människor när det är frågan om vilka ska vi fira. Tänk er själv. Jag kan prata om mig själv. Men hur vi är. Vad ynklig vi är egentligen i det där. Men de som har mest behov av ett besök från oss, dit går vi inte. Men de som har 200 stycken innan jag kom dit, dit ska jag vara med också. Varför det? Ja, man vill stråla sig i glansen lite från den personen. Och kanske de här vise männen var ute efter just det. En ny kung hade fötts. Ett barn. Låt oss gå dit, för vi vill ligga väl till med hans farsa. Låt oss ta dit lite guld, lite myra och lite rökelse och sånt där och ge han de här gåvorna. Var det det som var motivet för dem när de gick? Ja, det kan man fundera i. Det kan ha varit så. Men efter att de hade varit till Herodes så följde de ju faktiskt Herodes ledning efter det. Går ni? Men stjärnan hade börjat få röra sig. Och att stjärnan stannade, det var det som gjorde att de var så glad. Sen går de in och så då vet de det här är någonting mycket, mycket, mycket mer. De kanske varit frälst här. För här ställer de sig på knä och tillber detta barn. Jag tror inte de hade tänkt göra det när de for i början. De hade nog tänkt att vanligt födelsedagsparty som man kanske har i palatsen. Där fick de ödmjukas och gå till en krubba. Och det fyllde de med sån stor glädje och de la sig ner och tillbad detta barn. Sen får de Guds direkta ledning efter det. Det är den versen. 12:e versen i andra kapitlet. Matteus evangeliet. Och sedan då min dröm hade blivit varnad för att vända tillbaka till Herodes. Tog de en annan väg än till sitt land. Här. Och Gud indirekt i en dröm. Gå inte till Herodes. De har förstått lite mer. De kanske till och med har tillbett och blivit frälst till det här barnet. För möter man Jesus så händer det någonting. Och man så ligger i en krubba. Han är alltså skaparen. Det är skaparen som ligger där. Det här lilla Basus, eller Jesusbarnet. Basushjärnet. Det här lilla Jesusbarnet. Det är skaparen som ligger där. Det är liksom till honom allting har gjorts. Det är i honom allting har gjorts. Det är åt honom allting har gjorts. Det är han som ligger där. Det är ingen vanligt barn. Det är så mycket, mycket mer. Och de här gubbarna som kände till det här med astrologi och astronomi och allt vad det kan vara. De har ofta kunskap om olika krafter och makter också. Så de såg någonting mer här. Och efter det tror jag faktiskt att de lydde Gud istället. Gå inte till Herodes. Åk hem istället. Så hade de fått hylla Jesus. Den här händelsen skedde ungefär samtidigt som herdarna. Och märk väl de här skillnaderna på när herdarna fick sin uppenbarelse. Om jag skulle ha sagt en titel på det här jag ska predika om idag. Då hade jag läst det där som du läste. Som inledning. Jag hade kallat det för politisk maktkamp eller frälsande nyheter. Vet jag ofta så här att jag vill förklara skillnaden så att folk kan förstå att allting är inte guld som glimmar. Det finns några tecken emellanåt som man kan få se. Liksom, att det där är från Gud och det där är från den onda världen. Det behöver vi lära oss lite. För nu var det politisk maktkamp. Det var ju dit de gick först. Eller de kallades till Herodes. Jag tror att de gick till stan först. Där gick de runt och pratade och frågade folk lite hit och dit. Vart är den nya kungen? Ja, då för kö, vad är det för dårar? Det var ingen kung här. Vi har en gammal en här som håller på att betrycka oss. Men någon ny har vi inte hört talas om. Vi skulle behöva en ny kung. Men ja, nu vet hur snabbt det kan gå. Och vad snabbt det kan börja spridas ryktesvägen. Speciellt som det här folket går och när på ett hopp. Om att den kommande messias ska hjälpa oss från det betryck de levde under. Det var ju inte så att Herodes var deras kung. Han var deras diktator. Han dödade de som tyckte någonting annat än han. Men när Gud pratar om konungar som han liksom välsignar. Så är det sådana som är till god nytta för folket. Det ska bli gott för folket. Sånt höll inte Herodes på med. Det skulle bli bra för romarna. Och den typen av makt. Och han skulle få sitta liksom på en tron som belöning för det. Herodes var ingen kung. Han var liksom tillsatt av romarna. Men det var dit de gick. De tre vise männen. Och gav informationen då. Nu har det funnits. Ja, när de blev kallad. Men innan de blev kallad. Då hade Herodes hört ryktet. Och han hade samlat ihop sina visa gubbar. Och studerat skrifterna. Kan det stämma? Och vart ska denna messias födas? Och sen kallar de upp. Också kallar Herodes upp de tre vise männen för att göra vad? Jo, för att höra efter när stjärnan visade sig. Han vill nog stämma av sig lite med skrifterna. Är det här som är messias? Det ska ju stämma tidsmässigt också då. Och de kommer fram till det förmodligen. Så visst, låt maktens och politens folk också bekräfta hur stor Jesus är. Och det var precis det han gjorde. Det här är det enda han personligen kände sig hotad av. Och då här kommer en som har all makt i himmel och på jord. Jag har ju bara lite makt över Israel. Ja. Han måste vara bort. Låt han inte växa upp. Vi tar han medan han är barn. Så var ju tanken från han. Lek med tanken lite. Så man kan ofta se på frukten när någonting är från Gud eller inte. Vad händer med herdarna? Ängel från himmel skrämmer livet ur dem. Men ängeln tar bort fruktan. Säger åt dem, var inte rädd. Det blir en lovsångsgudstjänst där på något vis. En himla här som upphöjer Gud och frälsaren. Inte människan. Så ser det ut för dem. De går till en plats som man fått reda på. Davids stad. Och de söker efter det här tecknet i den här krubban. Och de hittar, de har det från Gud. De har inte forskat i några skrifter. De har inte tittat i några stjärnor. De har fått det från Gud. Gud sände budskapet genom en ängel. Den frukten blev för dem ett glatt och frälsande budskap. Det var en bestyrkelse för mamman Maria att det här var Guds son. Och nyheten spred sig. Man berättade om den. Försiktigt. Bland folket som ville ha en frälsare. En ny kung. Den andra utvecklingen. De tre vismännen. De har inte lika stor exakthet i vad de ska söka. De har sett en stjärna. De har tittat till stjärnorna själv. Och de har dragit slutsatsen. Och de har dragit rätt slutsats. Det har fötts en ny kung. Och där i den staden finns han förmodligen. Det var ju det fel. För trodde de att det var i Jerusalem var det väl. De var inte på rätt plats i varje fall. Sen efter att de har gått till kungen. För vadå, de har sagt för mycket. Det var inte de som valde att gå till Herodes. Det var ju han som kallade på dem. För han ville ha mata ur de kunskap. Sen efter det leder stjärnan dem rätt. Och efter, för då blir de frälst. Då har nog Gud tänkt så. Och sen när de blir frälst. Då fattar de vad himlen säger också. Så då får de en dröm som säger. Gå härifrån, gå hem. Bort ifrån Herodes. Frukten av den handlingen. Den läser vi i Matteus 2 och 16. När Herodes såg att han hade blivit vilseledd av de visa männen blev han ursinnig och han lät döda alla de pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var 2 år och därunder. Detta enligt en tid som han noga tagit reda på av de visa männen. Det blev frukten av den händelseutvecklingen. Alla barn under 2 eller pojkar under 2 år i det området dödades av Herodes. Det är ingen god kung. Det är en vansinnig tyrann som jag såg. Men vad hade hänt om inte de tre visa männen hade gått? Hade det blivit det här barnamordet då? Kanske inte. Det här varit för provokativt för maktens människa. Han måste ta saken i egna händer. Han måste försöka stoppa vad Gud hade tänkt. För då skulle inte han få vara kvar vid makten. Han fick ju reda på det här viset. De gick, det är ungefär som vi idag skulle gå och fråga spåmän. Man skulle gå och fråga en spåkvinna eller en spåmän. Hur ser min framtid ut? Ja, kanske hon eller han skulle kunna säga det till mig då. Sant. Men det skulle inte bli någon god frukt av det. Jag skulle gå omkring och vara rädd för den dagen resten av mitt liv sen. Och vem vill veta hur det ska gå till? Jag vill helst ska bara ske plötsligt. När Gud har bestämt det. Då ska jag hem. Jag behöver inte ta reda på det innan. Eller de här spådomarna som vi säger, varför går alltid änglarna emot? För märk väl att de alltid gör det. För när de himmelska makterna visar sig så blir man rädd. Det står nästan alltid med i alla sådana beskrivningar. Man sjunker ihop eller man blir rädd. Förskräckt. Det första de gör säger att var inte rädd. Jag tror att när himlens makter säger så, så blir det också så. Eftersom det kan skapa en del. Himlens makter är skapande. Så då försvinner fruktan. Varför? Jo, det är motsatsen till magi och spådom och trolldom. För magi, spådom och trolldom behöver fruktan för att få någon åhörare. Och drivs av fruktan och skapar ytterligare fruktan. Börjar man att följa den vägen som egentligen betyder att jag är rädd om jag läser ett horoskop. Och hur ska det bli? Vad säger? Finns det någonting i horoskopet som säger om min kommande partner till exempel? Hur ska hon eller han se ut? Ja, jag måste ju ha en viss kontrollbehov i varje fall innan jag börjar ställa mig de frågorna. Jag kommer att läsa många horoskop innan jag ser någonting som liknar det då, så småningom. Och sen går jag och väntar på det. Ja, jag kan ju missa 4 tjejer på den tiden. Jag kanske missade det som Gud hade tänkt. Och så kommer jag bli ensammare och ensammare och fundera på, finns det ingen Gud? Jag vet Gud varenda dag. Ja, säger Gud, men du frågar horoskoperna. Så bestäm vad du ska följa. Och så blir jag rädd. Jag blir rädd av sånt. Och det är vad den onde vill. Han vill att människor alltid ska gå omkring och vara rädd. För allt möjligt. Det gagnar inte någonting gott. För när vi är livrädd, då är det så otroligt lätt att någon manipulerar oss och drar nytta av oss. De kommer med ett budskap eller någonting som säger att jag ska hjälpa dig med det här. Oroa dig inte. Det ska inte bli något krig på jorden och mer. Så kommer han ju att säga antikrist. Oroa dig inte. Det ska inte bli någon svält något mer. Det ska bli rättvisa åt alla. Så kommer han att säga. Och då är folket, då är vi ganska rädda. Vi är ganska trött på att vara rädd. Vi kommer att vara ganska trött på att alla våra försök att få den här planeten till en bättre plats har misslyckats gång efter annan. Så vi kommer den dagen. I vårt sinne så är det förberett. Ge oss ett rätt budskap så följer vi dig. Och där kommer antikrist att utnyttja den dagen. Och sakta så här för varje generation och varje individ så utsätts vi för olika saker, små grejer hit och dit. Som lägger in det i vårt huvud. Det är en kamp som inte vi vet så mycket om. Men djävulen och Gud känner till den i sin fullhet. Det är de som strider. Och vi är målet för deras strid. Gud vill ha oss i evigheten. Djävulen vill ha oss till helvetet. Det kan man se med 2 händelseförlopperna på. Vad blev frukten av de 3 vise männens aktivitet? Och vad blev frukten av de herdarnas aktivitet? Herdarna fick sitt från Gud. Vise männen hade frågat stjärnorna. Det blir olika frukt. Men de hittar samma sanning, märker jag. Det är inte det det är frågan om. Det kan ju, den onde vet ju mycket han också. Men det var frågan om vems kommando följer jag? Vems ledning följer jag? Det blir olika frukt. Sammantaget kan man säga som så att det är bara Jesus, den enda kände personen i världshistorien, som har åstadkommit så mycket rabalder. Bara av att han föddes. Det går liksom inte att få hitta någon annan än sån. Det blev så mycket rabalder. Ja, det skakas om väldigt mycket i den utveckling som höll på att ske. För att om den utvecklingen hade fått fortsatt, då har vi varit ett fullständigt kontrollsamhälle. Vi har bara varit lydig mörkrets makter, vi människor då, det här laget. Vi har inte haft något annat att välja på. Jesus ändrade på den utvecklingen. Så efter den dagen så finns det faktiskt 2 vägar. Man får välja. Välj Jesus och få det lite tuffare kanske i det här livet. Men evigheten är din. Välj din egen väg. Eller djävulen. Gud respekterar ditt val. Men han tycker du ska välja något annat. Så välj det. Så du får vara där i evighet också sen. Och då kommer du få se hur djävulen verkligen ser ut den dagen. Välj Jesus. För han har faktiskt talat om i förväg för oss hur det ska gå. Han har talat om villkoren för oss. Han smörar inte. Han lurar oss inte. Han bedrar oss inte. Han säger rakt upp och ner. Så här ligger det till, kära människor. Ni ska inte leva i en evighet. Så ligger det till. Så är sanningen. Så har vi skapat den här verkligheten. Ni ska inte leva här i en hel evighet. Evigheten finns efter döden. Vart ska ni vara då? Det är nu ni bestämmer det. Och vi respekterar ert val. Tänk att han säger så, vår Herre. Vi tvingar inte. Vi lurar inte. Vi manipulerar inte. Vi lockar inte. Vi respekterar ert val. En stor Gud som gör så. Jämför med Herodes. Han gick och dödade alla gossebarnen. Ja, det är inte att respektera människors val direkt. Men så gör vår Gud. Därför vill jag följa han. Va? Han har aldrig lurat mig. Han kommer aldrig att göra det. Jag har missförstått han många gånger. Jag har velat gått mina egna vägar ibland. Och alltid har det blivit något illa med det. Men varje gång jag har varit ödmjuk och gjort som han har sagt, då blir det bra. Alltså blir det riktigt bra. Så man liksom inte ens kan förklara det själv. Man blir bara stå där och blir överväldigad av tacksamhet att det finns en Gud som är så stor så att till och med jag kan få plats i hans hamn. Ja, du lär dig själv. Alltså, han är fantastisk. Och det var han som föddes här i Betlehem. Bort från lyx och överflöd. Bort från allting sånt där som gjorde att, ja, vad skulle hända om Herodes fick en son? Han skulle ju ha manat hela folket till att nu ska ni ha party och festa i 3-4 veckor för att min son har blivit född. Han skulle pränta in det i folks minne för att liksom bana vägen för den här grabben då. Inte gjorde Gud så. I all enkelhet, i glömska, fick Jesus födas. Och fick starta sen med sitt liv som flykting. Ni som inte gillar flyktingar. Så liksom gjorde Jesus. Så fick han vara i Egypten där. Och det var ju för att skriften skulle uppfyllas. Det är en profet som har sagt det, nämligen att ur Egypten ska jag kalla min son. Då måste han ju vara där då, annars stämmer inte profetian. Så, ja. Men det är han vi tillhör. Det är därför vi träffas här. Vi träffas inte här av något annat skäl. Jag menar, om vi skulle... Vad skulle jag ha gjort om mitt kött har fått tala ikväll? Ja, och jag skulle lega. Jag har ganska ont. Datorn håller på att krascha. Jag brukar tycka om att hålla på med sånt. Jag vill fixa till det. Kanske, förmodligen. Men liksom, det här är faktiskt mycket viktigare. Det är inte det inga stora offer man gör om man hoppar över det en stund. Det är det här som är själva livet. Och den kvällen måste jag säga var så jättebra. För att jag har sett att vi blir samordnade bland John och jag. För vi har faktiskt aldrig någonsin kommit överens om vad vi ska säga. Men väl stämmer det många gånger. Nu är liksom Jenny där också. Gud klarar av 3 på en gång. Alltså han kan han. Och han kanske, vad ska hända när han samordnar oss allihop till någonting en dag? Jag vet inte vad det ska vara, men det är säkert något fantastiskt och stort. Men han kan ju göra det. Eller när han hämtar hem sitt folk. Även en samordning där. Då är det liksom alla kristna, miljoner kristna som då finns kvar i mänskligheten som bara rycks upp i ett enda nu då och försvinner. Eller försvinner, de kommer hem på rörloppet. Han kan. Och det var han som föddes. De som var astrologer som kanske lät sig utnyttjas av maktens folk. På vägen till Jesus så blev de frälst. Jag är helt övertygad om det. För efter det så följde de den här drömmen. De gick inte tillbaka till Herodes. De visste ju då liksom att ja, men gå så vi kommer att reta upp nutidens mest maktgalna blodtörstiga kung. De gjorde det ändå. För de hade sett kungen. När man hade sett frälsaren, när man hade sett messias, när man hade sett kungen. De visste efter det vem de skulle följa. Det är han vi tillhör. I Jesu namn. Amen.
Jag skulle bara vilja läsa ett ord också. Om det går bra. Som jag tänkte på också innan här att jag skulle vilja dela. Det är alltså en profetia om Jesu födelse. Från Jesaja. Kapitel 9. Och det här hade jag också tänkt på hemma innan vi kom hit. Så det var så roligt det här. Det är från, jag börjar från vers 2. Jesaja kapitel 9, vers 2. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över den som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Det folk som du inte givit stor glädje låter du bli talrikt. Det ska glädja sig inför dig så som man gläds under skördetiden. Så som man fröjdar sig när man delar byte. Det är deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid. Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömmet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta.